Podplay.
Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Trodde du, Klara Doktorov, när du började din barn, eller kanske ännu längre tillbaka i tiden när du var barn och satt framför tvn och tittade på de här tre bröderna med de gyllene skorna, att du en dag skulle driva en ur dessa bröder herrej? Ja. Ur en radiostudio innan du skulle kunna få spela in din podcast.
Men också den mest kända av dem.
Ja, verkligen. Egentligen den enda, det är ju Rickard Bobo och Krull Herrej heter.
Nej, men de heter inte Bobo och Krull Herrej. Men Rickard Herrej var då i våran studio när vi skulle spela in här. Och egentligen var det han som hade gjort rätt och vi som hade gjort fel. Vi hade ju bokat fel dag. Ja,
vet du vad, vi ska vara tydliga också. Vi har haft problem tidigare med att bröderna Herrej har försökt ta sig in på det här mediehuset. Ingen av dem jobbar ju här, men ändå de här varje dag.
De försöker också ta sig in i riksdagen. Så att det är så de jobbar.
Herrej jobbar visst här.
Nej. Många beskriver honom som ett spöke. Att ingen har sett, ingen, om man tar på Rickard Herrej så går handen rakt igenom. Det är det man har hört.
Ja, men alltså han nästan svävar när han kommer in här. Tog ni min nästan svävar-referens?
Nej.
Och jag börjar nästan
sväva.
Ja, det var snyggt. Du kan få jobb på radio. I The Daily Messiah onsdag, vi har det senaste om Esbjörn. Ja, det är väl alla som har det egentligen, men ja, det senaste om Esbjörn Bolin, 82-åringen, är att han då överklagat en förlikning som han själv gick med på. Då med Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas partiledare. Det här huset fortsätter att sätta griller i huvudet på hela...
Ja,
men
det här var väl egentligen det bästa som kunde hända Ebba Busch Thor. Mm. Var det inte det?
Jo.
För nu framstår ju han som en dårpippi.
Hans försvarare har väl då sagt att han är en dårpippi hela tiden. Men dårpippi, nu vet jag inte om man ska prata om dementa människor. Dårpippis.
Nej,
men det kan man säga. För jag har ju genomlevt det då både med min mormor och sen även med min far. En man som jag avgudade som sen de sista åren genomled någon slags demens. Och jag skulle kanske hävda att husköp som min far gjorde det sista året i sitt liv är inte helt legalt giltiga. Alltså jag menar bara att... Alltså,
nej.
Sen är det konstigt också, man kan ju vara på vilken sida man vill det här, men Ebba Busch Thor är ju då, hennes belackare säger då släpp huset, och alla som är på högersidan säger Ebba Busch Thor, såklart du ska klämma åt Esbjörn, den gaggiga gubben. Det är lite sorgligt att vi hamnat där, att liksom, man kan inte göra en bedömning av en situation utifrån vad man har för egna moral och egen värdering, utan man går bara på vilket partiblock man tillhör.
Precis.
Det är säkert folk som har bättre koll än vad vi har på det här. Jag tycker bara, det är ju sådär. Högertyckarna är på Ebbas sida, vänstertyckarna är emot Ebba, och Esbjörn har ju då alla dementa gubbar på sin sida.
Men ja, nu i alla fall, de har ju också flippfloppat till nästa, andra sidan.
Ja, precis. Om vi ska vara ärliga, de är inte något att hålla när det blåser.
Nej.
Förvecklingarna kring det som hände på festivalen Astroworld fortsätter. Festivalen i Houston då, som rapparen Travis Scott anordnade, och 8 människor dog på. Såklart fruktansvärt. Jag minns Roskilde. Fan vad gammal man känner sig, men Roskilde hände ju något liknande på. Det var ju 20 år sedan.
Ja, just det, när Pearl Jam spelade.
Ja. Men det är lite intressant kan man tycka, för att en sån kille som Travis Scott är ju, får man säga, jag pratade tidigare om att Einar kanske inte rörde sig i de mest intellektuellt stimulerande miljöer.
Nej.
Jag tror kanske inte Travis Scott gjorde det fram tills nu heller. Och nu har han ju då hamnat i en jävla situation, för det är, jag vet inte om ni visste det, men det var ju även han som anordnade, alltså den här festivalen är ju hans, så att säga,
ja,
hans projekt. Det känns, det är ett jävla stigma att leva med såklart.
Ja, hemskt.
Plus att han då, det finns film då på när han ser att det är så här, oj, det är en ambulans i publiken. Ja, nu drar vi igång en låt till och allt det.
Nej, va? Ja, för jag har inte riktigt hittat den.
Nej, det han, så att säga, han hade tillfällen att avbryta. Jag kan tänka mig, om jag är inte Travis Scott, jag har aldrig stått inför så många människor. Men jag kan tänka mig om jag står på UKK och någon faller ner
från... Nej, säg inte så.
Vadå? Det är hemskt.
Ja, men, jag vet, men om någon skulle trilla ner från taket, då skulle inte jag säga, oj, här verkar det vara. Här kommer ett skämt till om Ebba Busch. Alltså, nej, men jag menar bara, det är ju så konstigt.
Såklart inte.
Men det hade börjat sprida sig ett klipp då han bad en i publiken på någon annan konsert då, som hade stulit hans sko på något jävla sätt, att andra runt omkring skulle liksom beat him up.
Nej.
Jo, så att det funkar ju lite som att han vill då driva igång publiken.
Ja, han vill göra det, och jag menar bara att han visste ju såklart inte, alltså man får ju ha den förståelsen för honom. Han var ju bara en skön kille som ville ha en skön stund. På tidigare konserter så brukar han då uppmana fansen, som du sa John, att bara go nuts. Han kallar dem då ragers, alltså inför härjare eller någonting, att bara gör vad fan ni vill, hoppa, vält folk, Kom igång.
Alltså, vad är poängen med det? Jag blir lite tokig.
Men det är också lite orättvist, för det är väl många som gör det. Det är svårt för honom. Han skulle aldrig kunna tänka sig att det skulle hända. Jag, det borde ju vara någon slags säkerhetsansvarighets fel då.
Samtidigt borde han ju ha lärt sig av tidigare erfarenheter. Det måste också finnas lagstiftning kring det här. Och sen, jag har ju själv hamnat under på en konsert. Det var en helikopterskonsert.
Varför ville någon tränga sig framför att se dem?
Det var ett jädra stim där framme. Jag hamnade under, men det var en man som fiskade upp mig till slut och räddade mig. Men det är fruktansvärd panik.
Ja, nu är det alltså advokater och jurister över hela USA som ska gå till botten med vad Travis Scott egentligen har hållit på med alla dessa år.
He's encouraged folks in the past to rush the stage or press forward. And people have been hurt in the past. And he did it again. His conduct is going to be highly, highly scrutinized by both the civil investigators and the criminal investigators.
Det var då Randy Sorrells advokat.
Jag får lite ont i magen. Alltså, det är redan nästan då, alltså, narrativet är nästan bestämt att han är en sån som begär att publiken ska ruscha mot scenen.
Men jag tror
och därför är det hans fel.
Du måste,
det är
lite se, ja, fast du måste se det här i perspektiv. För nu har man också fått se filmer på A$AP Rocky. När någonting liknande hände på någon av hans konserter. Och han var så här, såg en kvinna som typ svimmade och avbröt konserten helt och hållet. Och bara så här, ni måste hjälpa den här kvinnan.
Vem hade kunnat tro det att A$AP Rocky, om man bara hade vetat det för 2 år sedan, att han ändå skulle framhålla som världens största föredöme. A$AP Rocky, ja, han borde i mjölka där. Ja. Men den här festivalen, Astro World, brukar i alla fall vara världens värsta festival. Man hör ju ofta om festivaler, och i Sverige så hade vi de här mansfria festivalerna just för att slippa en massa skit. Den här festivalen, då, förutom de här fruktansvärda dödsfallen, så visar det sig då att en hel del människor har blivit drogade. Däribland då säkerhetsvakter på festivalen, som har stått och försökt hålla ordning och sen blir stuckna med nålar i nacken och svimmat av. Vad fan är det som pågår? Travis Scott, världens sämsta festivalarrangör, får man säga det. Hultsfred kom tillbaka, allt är förlåtet.
Ja, jag vet inte. Jag tycker ni är lite hårda mot honom. Vi vet, låt utredningen visa vad som har hänt.
Nej, men det var såklart jävligt tragiskt. Han hade ju inte tanken att det här skulle kunna hända. Såklart, John, du har en poäng där. Men jag menar, om man tycker synd om honom också, man tycker synd om, det finns många offer i den här historien.
Hörrni, det är ju så att de rika människorna blir rikare. Dollarmiljardärerna har ju inte bara blivit fler, de har också blivit jättemycket rikare under 2020. Och nu har de ungefär tillsammans då 11 000 miljarder svenska kronor. Och det är en ökning från förra året. Och nu kan man då säga att de rikaste människorna i världen, deras rikedom motsvarar Kinas BNP, alltså bruttonationalprodukt. Rikast av alla de här då? Det vet ni vem det är, eller hur?
Det är Bezos, va?
Ja, precis. Hans förmögenhet rusade då från 64 till 177 miljarder dollar bara liksom för några år sedan. Det har gått jättesnabbt. Det fascinerar mig lite, för nu, just nu pågår det ju också någon slags förslag i USA om att rika människor ska beskattas. De ska beskatta sina 700 rikaste människor. Det gjorde ju också att Elon Musk la upp på Twitter att han skulle sälja 10% av sina aktier, såg ni det?
Tesla-aktier, ja.
Ja. Och att de då tvärdyk. För att han, alltså det är ju en ding-ding-värld vi lever i när
Tesla-aktien,
man tänker på det.
Tesla-aktien känns ju ganska volatil generellt.
Verkligen, och alltså, den är ju helt...
Hur länge har du längtat efter att slänga in ordet volatil i den här podcasten?
Jag är inte ens säker på att jag vet stort, vad det betyder.
Vilket stort leende, man ser inte det på det radio. Men efter han sa det, han satt som att han precis hade levererat världens största äppelpaj till en äppelpajs bakartävling.
Ja. Men det är som att han sitter också med en lista med ord han vill få in.
Min dröm om att bli börsanalytiker, jag känner vittring på det.
Ja. Nej, men jag ska säga då, på tal om Jeff Bezos och rike människor, jag hade dykt upp en bild här nu på Jeff Bezos på någon slags event med sin fru. Hon heter Lauren Sanchez. Och då så står de där och snackar med Leo DiCaprio. Har ni sett bilden från det här?
Videon också, va?
Ja, jag har bara sett en bild. Men det är ju intressant, för då ser ju det ut som att Jeff Bezos fru är jätte sparkly eyes på Leo DiCaprio. Det kan man ju förstå. Han är ju en superkändis och jättesnygg. Men det som stör mig mest med den här bilden är att det ser ut som att Jeff Bezos är pytteliten. Alltså pytteliten.
Alltså,
pygg med storlek.
Jaha, storlek som kropps. Ja. Okej. Okay.
Precis, som en liten pygmy.
Ja.
Får man säga pygmy för tiden? Jag vet inte om man får det. Jag tror att de fortfarande heter det.
Man kan säga så här, att om man får en pygmy efter sig så är det ganska lätt att slå dem i en fight.
Varför? Efter sig? Men bara, hur får man det?
Nej, men jag bara säger att av alla människor vi kan uppröra med den här podden så är de högst upp på listan. Ja, alltså om jag får önska.
Du kissar på mig. Ja, förlåt.
Det är väl ändå. Det är väl ändå rimligt.
Ja, men det är ju det är korrekt också. Ja. Ja, ja, i alla fall. Nej, men det som slog mig då var ju att jag tänker ju ofta att miljardärer är väldigt långa. Och så kollar jag upp det och Leo DiCaprio är ju inte så jäkla lång egentligen. Han är bara 1,80. Och då visar det sig att Jeff Bezos är 1,70. Och då blir jag nyfiken här och så tänker jag, finns det någon kortare miljardär än Jeff Bezos? Och jag kan faktiskt inte hitta en enda än. Så Jeff Bezos är inte bara rikast i världen, han är också kortast av de rikaste i världen. Nej, men miljardärer och VD:s är egentligen 6 centimeter längre än genomsnittet.
Aha.
Ja, alla då utom Jeff Bezos och sen Mark Zuckerberg som kommer på en god andra plats. Men jag tycker han visar att det går att vara kort och framgångsrik. Och om man inte då vill bli miljardär eller techmiljardär, då kan man ju bli bodybuilder, för de verkar också vara lite kortare än genomsnittet.
Ah.
Ja.
Men han har ändå ett bra kassaflöde.
Är han volatil till och med?
Ja, men alltså, han har ju gjort en företrädesemission inom Amazon ganska nyligen. Och det är ju rätt intressant då för att... Vadå?
Nu får du slå ihop dagens industri där borta. Kommer inte värvas dit
men
ändå.
Tror du att Forbes sitter och lyssnar på det här eller? Och ska ringa?
Denna killen som är volatil där onsdags.
Honom ska vi ha. Vad har han för PE-tal?
Va?
Ja, det är också en börs där.
Vi har mannen med den mest volatila jombolan i världen. Han heter John Wilander Lambre. Varje dag, det är så kul det här att det är återkommande segment, så drar vi ju då en spaning, eller du drar en spaning ur din tombola, som du kallar för jombola, det är ditt namn innan, det är väldigt roligt. Och jag hoppas att du har gjort så även idag. Nicka om det är så. Du nickar.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
På jombola. Vad har du dragit ur hatten idag?
Jo, men efter att börsen stängde igår så satte jag mig och tittade på...
Nej, det gjorde du inte.
Jo, då satte jag mig och tittade på...
Har du ens en aktie?
På Spice Girls dokumentären, den här nya, har ni sett den?
Som ni gör, ni börshajer.
Den hade i alla fall, den kom på SVT Play nu i veckan. Den heter Spice Girls, när girl power förändrade världen då. En ny brittisk dokumentär. Vad var er relation till Spice Girls?
Ja, men jag var ju en Spice Girl. Jag var ju en Scary Spice.
Okej.
Okay. Ja.
Var det? Ja. Jag har två snabba tankar. Dels första gången jag hörde en Spice Girls låt minns jag att jag var på ett mellanstadie disco och någon i min klass kom och sa att det här är Spice Girls. Jag var lite efter, så jag hade ofta hört om artister men inte hört låtarna sådär. Så tänkte jag, det här var svänget. Och sen så hade jag väl egentligen mitt stora, det kanske för intimt, men mitt stora sexuella uppvaknande till Spice Girls.
Vem av dem?
Nej, inte med någon av dem utan med att jag tittar på dem på avstånd.
Ja, men vem av dem då? Vem var det som föll i smaken?
Ja, det var Baby. Men jag ska tillägga att jag var 12.
Ja, du var barn.
Och gillade.
Ja. Vad säger du?
Baby. Men Spice Girls var ju alltså då, för någon som inte känner till, Victoria Adams, Mel C, Mel B, Jerry Halliwell och Leanne Morgan.
Nej
du.
Vänta nu.
Finns ingen Leanne.
Leanne Morgan. Här är historien. Leanne Morgan var alltså den femte Spice Girls-tjejen från början. Hon är med i dokumentären här, men sen så fick hon då, hon blev utvald tillsammans med de andra fyra, och sen fick hon ett brev några veckor senare från det här managementbolaget som hade kastat henne, när de tänkt efter lite och berättade att tyvärr kommer vi välja någon annan istället för dig. Du är lite för gammal då, jag tror hon var 22 vid det här laget, och så blev det Emma Bunton då, Baby Spice, till med sådär stora glädje,
wow.
Hemma på sängkammaren. Men deppigt för Leanne Morgan, eller hur?
Ja, det där är ju en mardröm. Jag har ju en vän, Jakob Ökvist, som var så himla nära att få rollen som Ica Ulf. Jag tänker att han känner någonting lik.
Ja, det här är ju
nej,
faktiskt...
Nej, det visste jag inte.
Jo, fan, jag har missat det. Vi hade en podcast som heter Freak Show. Varenda spaning Jakob hade, alla om jag gick miste av rollen som Ica Ulf. En gång räknade han ut hur många miljoner då som Paul Tilly hade tjänat som Ica Ulf.
Ja.
Och jag har aldrig sett en man så krossad varje gång han slog så där. Det var,
ja, han men hade jag, gjort en bra Ica Ulf.
Ica Ulf, jättebra.
Ja, verkligen.
Men det är trist när ett liv tar det här sliding doors.
Ja, alltså, precis det. Det
fanns inte en till Beatles-medlem också?
Ja, det kanske det fanns, den femte biten. Men den brittiska motsvarigheten till Jakob Ökvist då är ju Leanne Morgan. Och som om det här inte vore deppigt nog så har Leanne också gett sig själv ett smeknamn på äldre dagar.
Aha.
Hon har fastnat i det där.
Ja, men som ett smeknamn då som hon har gett sig själv som sammanfattar hennes liv. Och håll i er nu, för nu blir det jävla mörkt alltså. Vi lyssnar.
I did get picked, and then I got a letter sent a month later to say that they thought I was really good, but they felt I looked significantly older against the other girls. I should be called Leanna Almost Morgan. I'm almost always nearly there.
Ja, jag ger er alltså Leanne Nästan Morgan, ett smeknamn som man kanske inte vill ha. Alltså smaka på det smeknamnet. Klara Nästan Doktorov. Messiah Nästan Hallberg.
Det är mörkt. Hon känner sig ledsen också.
Hon satt och det var tårar här.
Hon grät inte. Jag tror hon bara låter så. Jag kan inte bara lyssna på när hon ger sig själv smeknamnet igen.
I should be called Leanna Almost Morgan. I'm almost always nearly there.
I'm almost...
Hon är precis två på båda.
Ja,
det
lät som att det hade hänt fler gånger i hennes liv. Att det är alltid så. Men åter till dem som faktiskt blev Spice Girls då. Det började med att de skulle skapa en kvinnlig version av Take That då. Det var liksom själva pitchen, för Take That var ju superstora vid den här tiden i England och i världen. Och Take That var ju även stora i Sverige. Och här i Sverige så ville man ju också skapa en kvinnlig motsvarighet av Take That, som kom att bli Kiki, Bettan och Lotta.
Hur gick det för de, jag ska säga att där, det här är verkligen ingen värdering av någonting, men där skedde inget sexuellt uppvaknande.
Nej. Vad fint. Nej, jag ska inte lägga någon bedömning i
det.
Nej,
exakt, verkligen. Jag bara säger att Spice Girls absolut. Kiki, Bettan och Lotta. Det kanske var inte min före min tid kanske.
Ja.
Kanske. Mm. Men de har ju kvar de här gamla banden från auditionen de gjorde. Och vi kan ju lyssna på hur cyniska de här managementmännen var när de betygsatte då alla som kom på audition.
And these were the scores. Yeah, so number, dance, singing, look, personality. So it's Victoria Adams Wood. Dancing 6, singing 5, look 7, not very good skin. Personality 5.
Personality 5. Och inte så bra hud på Victoria då, tyvärr.
Fy fan, vad hemskt.
Ja, men det var ju väldigt cyniskt. Och det här fick man ju ta bort sen när liksom man började tv-sända de här auditionerna i Idol och sånt där. Då ströks väl de här poängen på hud. Men i Sverige så hade man faktiskt ett liknande system under den här tiden. Men man vände på konceptet.
Aha.
Alltså så att i Sverige så skulle alla medlemmar ha så nära noll som möjligt. Och så föddes Bo Kaspers orkester. Men sån här en lite intressant grej till då var ju att jag visste inte om det här, men bara några veckor efter att Spice Girls hade blivit castade av det här managementbolaget, så bestämde sig då alla tjejerna för att sparka bolaget som hade castat dem. Mm. Alltså de tänkte såhär, vad behöver vi de här till? Och så sparkade de ut dem och körde sitt eget race. Jag tyckte det var lite...
Vilket moget beslut av ett så nybildat band.
Det var typ lite häftigt liksom. Ja, lite nästan rock, mer rockband än popgrupp kanske.
Ja.
Men på den här tiden i alla fall så hade ju Take That fått kritik just för att de var castade. Man tyckte liksom att de var konstruerade. Så trots att Spice Girls hade uppstått på precis samma sätt, så började man ljuga och säga att man hade känt varandra jättelänge. Vi kan lyssna på det.
Now, are you manufactured like Take That and the other boy band?
No.
Go on, how did it come about?
We were friends before.
Yeah, we've known each other for a long time.
Well, I mean, obviously, you know, they're obviously trying to make it seem more organic and more authentic than what it was, really.
Alltså de sa, vi har känt varandra jättelänge. Det hade de ju inte.
Nej,
för de ljög ju då. Ja. Mm. Det kan man ju tycka vad man vill. Det spelar väl kanske ingen större roll. Men då kom jag att tänka på det. Det där fastnade lite grann hos mig. Att det, först tänkte man, det här kanske var en 90-talsgrej. Men så tänkte jag, kanske alla artister ljuger om sin bakgrund.
Mm.
Det satte sig hos mig. Så när jag sedan satt och kollade på vilka som ska vara med i Mellon nästa år. Några namn har ju redan läckt ut. Ja. Så var allt jag kunde tänka på, att de kanske ljuger om sin bakgrund. Så jag tänkte få se om ni håller med här. Jag drar de namnen som är klara då. Ja, men Robin Bengtsson ska ju vara med nästa år då till exempel. Men han kanske ljuger om sin bakgrund. Alltså han heter egentligen inte Robin Bengtsson. Det namnet använder han bara för att få lite hetare artistnamn. Hans riktiga namn är Bengt Robinson.
Oj, det där är inte lika sexigt. Nej, det är inte lika sexigt.
Och Alvaro Estrella, han ljuger också om sin bakgrund. Och han ska vara med. Ja, han är egentligen bara ett PR-jippo från det här chipsföretaget.
Ja, just det. Det är gott faktiskt.
Ja, det är det. Och till sist då, Lance Hedman Graf ska vara med nästa år, men han ljuger kanske också om sin bakgrund. Han är Hanna Grafs son, men Magnus Hedman såg ingen skillnad.
Nej.
Så det är det jag tog med mig från Spice Girls-dokumentären. Det var en häftig historia, jag rekommenderar den verkligen, men också att man kan inte kanske lita på att någon artist faktiskt är den de utger sig för att vara.
Har ni lyssnat något på nya ABBA-skivan?
Nej, jag har faktiskt inte hinner lyssna
en
sekund. Det är helt sjukt.
Det är dåligt.
Den går varm hemma hos mig.
Det är så?
Ja, absolut.
Vad bra, då kommer du älska den här dagens Messias-minut. Abba special. Abba special för dig, Jan. Vad kul att den har gått varm. Jag har ju då också lyssnat mycket på den. Den kom i fredags förra veckan. Voyage. Fått blandade recensioner. Högsta betyg i Dagens Nyheter. Ganska låga betyg av Anders Locko i Svenskan. Och den brittiska morgontidningen The Guardian skriver: Voyage. No, thank you for the music.
Va? Ja, alltså,
lite splittrat. Oh. Många säger. Många, vissa bra spår, mycket utfyllnad också.
No, thank you.
Det är roligt. Vissa Björn och Benne kommer så här. Music, no, thank you. Vi pratade ju här för några dagar sedan om Björn och Benny och deras affärsmannaskap och sånt där. Det jag fastnat för är någonting annat. Det är att dessa två miljonärer, kanske miljardärer, jag vet inte längden på dem, Klara. Det är att de är otroligt fascinerade av djur. Och det här har stört mig så mycket så att jag kan knappt lyssna på vissa av de här låtarna utan att fastna vid just det här med djuren. Jag vet inte om du har tänkt på det, John, har du lyssnat på skivan?
Nej, inte riktigt tror jag.
Nej. Det är en låt, spår 6, I Can Be That Woman. Väldigt härlig låt, tänker man. Men så är det att de fastnar vid någon jävla... Vi lyssnar, så här börjar låten. You're asleep on the couch with Tammy. Det är någon som ligger och sover med Tammy. Då tänker man, är det någon älskarinna eller någonting? Hä?
Ja, varför står hon och tittar där?
Nej, precis. Det är någon kvinna som står och iakttar någon som ligger och sover med någon som heter Tammy. Ja, det är spännande. Ja, det är spännande. Vi fortsätter. She jumps down
and her tail is swishing. Va?
Ja.
Like a feather
right under your nose. Sen, Tammy är en hund då, alltså, förstår man. Han börjar sjunga med en hund. Men det, man skiter ju egentligen i den här hunden. Man vill ju, det här är ju någon slags äktenskapslåt. Man vill ju forska där. Det handlar ju om då ABBA-medlemmarnas spruckna äktenskap. Så vi fortsätter nu, hoppas vi att de pratar lite om äktenskapet. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair. Så ja, nu börjar vi prata. Nu är det tjafs i den tidigare ABBA-relationen. Nu är det någon som har kastat en stol och svurit. Nu vill man ju ha fortsättning på det här. Vad fan händer nu? Är det tjafs? Blir det misshandel kanske? Vad händer? Men vad fan? Det blir väl inte om. Varför hunden börjar slicka på fingrarna? Berätta mer om Björn eller Benny som är ute och slåss.
Men ska hunden vara liksom en symbol för någonting? Eller?
Hundar, men de känner av konflikter direkt. Ja, och så är de där och
sluta
försöker.
Nu Klara, nu, det är så här de fortsätter. Okej, nu vill jag höra mer om tjafset i äktenskapet. But it's clear that I've hit my rock bottom. I'm aware of how far I've sunk. Det är bra, så hon är nere på botten. Ja, det här är hemskt.
Det gillar du.
Fasen, usch, det är ju hemskt, det är så mörkt i äktenskap. Åh, alltså, gud, hur slutar den här historien då? And the dog. Men vad fan? It's the first to feel it. Nu räcker det. Med hundinformation.
Det var den första som kunde känna det.
Ja, det var ju det du sa, Klara. Men,
And the dog.
Ja. Som om inte det här var nog med den här hund/äktenskapsromanen som ingen bett om, så pikar Abbas djurintresse i den helt sanslösa spår nummer 8, Bumblebee. Som man pratar om, är det en omskrivning för någonting? Nej, det är det inte. Det är bara Björn eller Benny som har tittat på en humla hela dagen och skrivit en sång om den. Där börjar den. Likes the lilacs in my garden. I love to watch him fly. It's just the time it's possible, and I wonder how he can fly alone. Det här är alltså det, om man undrar vad miljardär är jobbet dagarna, så ligger man och tittar på humlor. Mm. Han är bara en tiny fuzzy ball, and I wonder how he can fly at all.
Varför skulle han inte kunna flyga?
Nej, men det är ju det som sägs om humlar, att de borde ju inte kunna, för de typ så här defying the laws of gravity.
Ring Björn och Benny, jag tror att de har en sång för partner. Det är klart, okay. Men de tycker det är hemskt såklart om humlarna skulle försvinna. En ny typ av ensamhet då, om humlorna försvann i världen.
De pollinerar ju, Messiah. De gör ett jätteviktigt jobb.
Jo, jag vet det. Och ja, såklart, det är väl det här Greta pratar om mycket, att hela arter kan försvinna om uppvärmningen fortsätter och så vidare. Ja, och,
men de är ju också pensionärer. De kanske inte gör annat än att sitta och titta på humlor i trädgården.
Nej, tydligen inte. Det är alltså vers efter vers, blomma till blomma. De börjar med liljorna, nu är han då på hyacinterna, ja. Vidare till liljorna. Det är en otroligt händelsefattig låt. Alltså, ja.
Jag förstår inte, det är som att du inte har något hjärta. Jag tog hand om en humle när jag var liten, som jag hittade i den stenen, som jag försökte få över vintern. Det, jo, var det svårt, är väl, ändå. Ja.
Det är väl fint, Klara Doktorov. Men du är ju inte heller en artist som har sålt miljoner skivor och sen efter 30 år så dyker du upp igen med ett nytt album. Ja. Och frågar man, vad har du berättat om de här 30 åren i ensamhet? Jag har skrivit en ganska vass låt om en humla.
Ja, men vad tror du att de ska skriva om då? Wet ass pussy eller?
Ja, oh, det vore fan mer intressant. Men inget wet ass pussy. Björn och Benny, de ligger bara i sin trädgård. Yes, for now I mean my God. Watching clouds sail with the breeze. Feeling sad for those who never hear the hum of bumblebee. Det talar till mig. Tycker du det?
Fint.
Ja. Man kan ju sänka den här spaningen lite genom att avslöja att den här låten skrevs redan 1978.
Ja.
Och då kanske de inte hade några miljoner. Jag vet inte om det är till deras försvar dock. Alltså den här låten skrevs då under Volevo-eran. Men man kan också förstå varför de inte släppte den här 1978. För det var ju en väldigt politiskt laddad tid. Melodifestivalen och så vidare lades ju ner då för att den inte hade politiska budskap. Ja. Och det var ju mitt i liksom Vietnamkriget hade precis avslutats och så vidare. Och då kan man ju förstå att kanske inte Björn och Benny kom och ville publicera sin humlelåt. Alltså de fick ju reda kritik för att de var banala. Nej. Jag är inte helt säker på att låten om humlan hade ändrat.
Men det kanske inte fanns humlor då? Alltså det här kanske var den första humlan som kom till Sverige.
Den första
kom till Sverige. Ja.
De är det geting, nej, det är något rundare, det är något lurvig.
Kan
du lurvig?
Ja, det är det den handlar om.
Beskriv varenda blomjävel den hoppar från, Benny. Beskriv.
Världen hade aldrig sett en humla. Om nu de skulle se den genom Björn och Bennys ögon.
Så att du menar att 1978 när den hade släppts, då hade man granskat den här mer som en zoologisk.
Ja, ja, det var upptäckt.
Men nu då, 30 år senare, fanns det mer som lätt banal. När två gubbar sitter i en trädgård från sin gungstol och tittar på en humla hela
dagen. Ja, då skulle du inte vänta 30 år och släppa.
Nej, det här låten skulle komma direkt. När den fortfarande var ny på marknaden. Ny i Sverige. Nya i avsnitt från The Daily Messiah kommer redan imorgon. Det blir kanon, eller ett nytt avsnitt blir det. Då är det torsdag och då har jag förberett en riktigt spännande grej.
Vadå?
Jag tänkte inte avslöja vad det är. Men det är spännande. Vi hörs imorgon. Tack för att ni lyssnar. Hej, hej.
Hej.
Hej. Bra stängningskurs där. Bra stängningskurs.
Nej, men sluta nu, John. Du är inte på börsen.
Podplay, en del av